Du lyssnar på Iskall sol av Lilja Sigurdardottir i översättning av Sara Lindberg. Uppläst av mig, Marie Rickardsson. Han försökte sätta sig till rätta på den vassa lavastenen. Hittade en stadig ställning och sträckte sig efter handen som stack upp ur väskan. Den var iskall. Och fast han såklart borde ha räknat med det, så överrumplades han av hur kall och gummiaktig huden var. Tårar pressade fram i ögonvrårna och han viskade, "Jag älskar dig", ut i den ljusa sommarnatten. Som alltid verkade vara tyst i 2-3 timmar kring midnatt, som om inte ens fåglarna mäktade med att vara vakna hela natten. Hans viskning kändes nästan som ett helgerån i tystnaden. Så han upprepade inte kärleksförklaringen, även om han helst hade velat vråla ut den över hela det knaggliga lavafältet. Fylla lungorna och vråla för full hals att han älskade henne. Istället lutade han sig fram och tryckte ömt läpparna mot handen. Han satt så ett tag och snart hade värmen från hans läppar värmt upp handryggen så att huden kändes levande. Han förde sina läppar över den kalla handen och kysste den om och om igen. Kysste knogarna, handleden och den tjocka delen av handflatan, som han någonstans hade hört kallades minnespunkten. Och fingrarna, ett i taget, tills hans läppar kom åt någonting hårt. Förlovningsringen. Han drog i den, men fingret var svullet och ringen gick inte att få av. Halvt insjunken i ödemet som verkade ha uppstått. Han slickade på fingret och spottade lite saliv på ringen, vred den fram och tillbaka tills den lossnade. Han stoppade ner den i fickan och kysste snabbt handryggen en gång till, medan han höll tillbaka lusten att dra ner blixtlåset på väskan för att få se ansiktet. Han ville veta om det också hade svullnat, om det hade fått samma blåa ton som handen. Men samtidigt ville han inte se vad döden hade gjort med hennes vackra ansikte. Alla vet att huden förlorar sin färg när blodet inte längre flödar och får en grå ton på några timmar. Döden förstör allt. Han torkade bort tårarna i ansiktet och snyftade till. Sen tryckte han försiktigt ner handen tillbaka i väskan och drog igen blixtlåset. Han klättrade upp ur skrevan och tittade ner på den mörkröda resväskan där den låg på tvären. Inte helt på botten, utan inkilad mellan de vassa lavaformationerna. Utom synhåll från kanten av skrevan. Den här stunden i lavamarken markerade en vändpunkt i hans liv. Han var ifrån sig av sorg, men kände samtidigt en ståndaktighet som var så fast att det skar som sylvast stål i bröstet på honom. Nu var allt förändrat. Han var inte den han trodde. Nu visste han att han kunde döda. Onsdag, kapitel 1. Försvunnen. Det var det hennes mamma sa i telefonen när hon ringde. Och Aurora kunde höra hur hennes röst sprack, så där som den bara gjorde när det var riktigt allvar. Din syster är försvunnen, sa hon. Och Aurora kände hur de gamla känslorna gav sig till känna. Rädsla, vrede. Det var inte så länge sedan som de där känslorna hade fått henne att rusa upp ur soffan, iväg till flygplatsen och hela vägen till Island. Men det gjorde de inte längre. Istället hade de fått sällskap av en känsla som nu fanns med i allt som hade med hennes syster Isafolt att göra. Trötthet. Mamma, hon är säkert bara för upptagen för att svara i telefon. Aurora visste att tjafs, eller bara försök att slingra sig, var dömt att misslyckas när hennes mamma väl hade fått för sig något. Men hon försökte i alla fall. Hon hade just satt på tvn för att se på en repris av Blod i sinnet, hennes favoritdeckarserie, och hade sett fram emot att tillbringa resten av kvällen i soffan. Hon har inte svarat i telefon på 2 veckor nu. Det är för länge för att vara normalt. Hon kan inte vara upptagen i 2 veckor. Och Björn svarar inte heller. Och jag förstår mig inte på den här isländska telefonkatalogen.